Sverige är ju ett fantastiskt land. Och i ett globalt perspektiv så är Sverige ett fantastiskt märkligt land. Var femte år kommer en global undersökning som heter World Value Survey. Det kom en helt ny här förra året. Som behandlar allt ifrån politik, religion, kultur, ekonomi och liksom alla möjliga aspekter. Och i den här globala undersökningen, 120 länder, så hamnar Sverige längst bort och nästan längst upp på den sekulära värderingarna och det som heter self-expression values. Vi är ett land som präglas extremt mycket av en individualism. Jag och mig och mitt självförverkligande och mina liksom värderingar och tankar. Så därför ska vi läsa en text idag som kanske bryter lite grann mot det här. Och det är inget konstigt om det gör det. För om man har levt i Sverige en tid så präglas man ju av det som finns i vårt land. Så är jag präglad av det här? Absolut. Om du är uppvuxen i Sverige, är du präglad av det här? Absolut. Så då när vi läser bibeltexter som kanske säger, va? Så kanske det skaver lite grann i tanken idag. Kanske provocerar tanken lite grann. Hoppas jag att det gör. Är du redo för det? Vad bra. Det är ju väldigt lätt att säga till er som har gått komfa. Ni sitter lite utspridda här nu. Oh, vad roligt. Vad bra för er att ni har tagit ett år där ni hittar, liksom utforskar er tro. Det är jättebra, superhärligt att ni liksom får själva bryta och bända. Göra er resa och hitta er tro. Och det gäller ju oss alla här inne. Det är viktigt att du hittar din tro. Det är din övertygelse. Du som kanske är uppvuxen i ett kyrkligt sammanhang. Man kan bli socialiserad in i en tro. Det är liksom, ja, det är så här vi gör, det är de här värderingarna. Ja, det är väl ganska bra värderingar. Och, ja, men jag tror nog så, och så hänger man på. Eller man kommer in i ett kompisgäng eller någonting och så blir det någon slags gruppgrej. Och det finns positiva grupptryck. Behöver inte vara något fel med det. Men det är jätteviktigt att tron blir min egen. Så det här är både rätt och det är bra och det är viktigt. Och det kan vara helt fel. Också. Utifrån vad bibeltexterna säger. Det är rätt och bra i det betydelsen att det har landat i mitt hjärta. Det här är min övertygelse. Det är inte någon annans. Det finns ett ägarskap hos mig. Det är inte bara för att mina föräldrar sa och gjorde så här och tyckte så här. Utan det här är min övertygelse som jag står vid. Då är det helt rätt och riktigt. Men det blir lite knasigt om vi istället lägger in att jag ska hitta min tro. Jag ska utforma min tro. Jag tror på mitt sätt. Ja, du tror på ditt sätt och jag tror på mitt sätt. Det är som att du har din garderob, du gillar grönt och rosa och jag gillar blått och grått eller någonting liksom. Men du har ditt och jag har mitt. Jag tror på mitt sätt. Och det här är väldigt mycket ett utslag av den här kulturen som du och jag lever i. Så det är viktigt att skilja på innehållet eller ägarskapet. Viktigt att det blir min tro. Men inte att det blir tron som jag gör den. För Bibeln talar om tron i bestämd form på det sättet. Inte min tro utan tron som jag gör till min. Och vi ska läsa en bibeltext som är från en brorsa till Jesus. Har du tänkt på att han hade bröder? Vi läser om åtminstone fyra stycken. Det blir väl i praktiken då halvbröder till Jesus. Eftersom han inte riktigt var liksom ja, ni vet, hela jungfrufödseln där. Så att de var ju, det var ju halvbröder, de kom från samma mamma, men de hade olika pappor. Så du som har halvsyskon, det är liksom du och Jesus, ni är i samma liga där. Fyra bröder, vad vi läser om åtminstone, en av dem, Jakob, liksom betydande figur i Nya Testamentet, blev en pelare i församlingen i Jerusalem i början. Och så finns det en bror som heter Judas, inte riktigt lika känd. Det är inte denne Judas som förrådde honom, utan som sagt en bror till Jesus. Och han skriver ett brev som är ganska allmänt hållet. Det är inte riktat till någon specifik församling, utan till troende i sig. Vi läser från Judas och första versen. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till de som är kallade och älskade i Gud, Fadern och bevarade i Jesus Kristus. Barmhärtighet och frid och kärlek vare med er i allt rikare mått. Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i skriften. De är gudlösa, förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare och herre Jesus Kristus. Hans högsta önskan, hans iver är att skriva om frälsningen. Vad är det? Ja, men Gud blir människa i Jesus Kristus. Jesu familj hade väldigt svårt att förstå hela Jesus-grejen. Bara säga, ja, men hallå, det är ju storebrorsan. Fram till uppståndelsen. Då blev det lite så här, aha, jag visste att det var något speciellt med honom. Han har alltid varit lite konstig. Fram till dess hade familjen svårt att förstå. Men efter uppståndelsen så blev det ganska uppenbart. Så Judas skriver om sin storebror, Jesus Kristus. Och frälsningen. Och han förstår, det här var ju Gud som blev människa, som gav sitt liv på korset. Det finns förlåtelse för människan, upprättelse. Det vill han skriva om. Och det han kallar det är vår gemensamma frälsning. Redan här kanske det bryter och bänder lite. Vadå gemensamma? Det är ju jag som tror. Jag har upplevt Gud. Det är han som förlåter mig. Liksom, det här är min erfarenhet. Och Judas kallar det för vår gemensamma frälsning. Vi gör den ganska individuell. Men frälsningen är inte bara individuell. Det här med dopet. När man låter döpa sig. Det är ingen bara egen grej för självutveckling. Det står i Bibeln att vi döps in i Kristus. Ja, okej, den köper. Men det står också att vi döps in i Kristi kropp. Och har du läst ditt Nya Testament någon gång så vet du att Kristi kropp, det är församlingen. Man blir en del av Guds folk. Man får en familj på köpet. Det är inte valbart, utan så är det. Frälsningen, vår gemensamma frälsning, det är inte bara jag, mig och mitt. Precis. Så din frälsning handlar inte bara om dig. Men Judas, han har någonting annat som han vill lyfta fram mera, som han fortsätter med i sitt brev. Han ser en kamp att kämpa. Och vad är den här kampen? Jo, att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Läs den meningen igen. Att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Vi upplever absolut Gud på väldigt olika sätt. För vi är olika som människor. Gud möter oss på olika sätt för att vi är olika och Gud känner oss. Så det finns någonting väldigt, väldigt personligt i mötet med Gud på något sätt som ingen annan har med att göra, som ingen kan ta ifrån dig. Visst är det så. Men det är inte bara det. Tron är inte bara en individuell resa och upplevelse att göra. Jag ska göra tron till min egen. men jag ska inte göra min egen tro. Och här talar ju Judas om en tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Det är lite grann som ett paket som kommer till de heliga. Det finns en tro som Bibelns författare målar upp som är den här kristna tron. Det är inte upp till dig och mig att formulera det innehållet själva, att forma min egen tro. Och då handlar det ju om kärna, om centrum. Vi ska fira nattvard strax. Och det är klart att hur ofta ska vi fira nattvard? Hur ska det gå till? Vilken dag i månaden? Hur ska kyrkan se ut? När firar vi gudstjänst? Det finns ju massa varianter på detta. Och Bibeln är ganska tyst om ganska mycket sådana här saker. En del saker är Bibeln tyst om. En del saker talar den ganska brett om, liksom fira nattvard. Okej, om det är en onsdag eller söndag, det kvittar. Och därför så finns det olika kyrkor. Olika färg och form och smak. Hur vi sjunger och inte. Och ja, om den som predikar har en rolig mössa på sig eller inte. Liksom. Det ser olika ut i olika traditioner. Och det är helt okej. Men centrum är detsamma. Centrum i den kristna tron är detsamma. Vi sjöng sången här innan. Vi tror på Gud, vår fader. Det är en sång som är formulerad utifrån den apostoliska trosbekännelsen från 300-talet efter Kristus. Som skulle nästan säga att alla kristna kyrkor på hela jorden bekänner sig till. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans son. Avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus. Och så vidare. Att Gud blev människa i Jesus. Han vandrar på jorden, talar om Guds rike. Demonstrerar det här riket. Möter de svaga, de sjuka, talar om en annan tillvaro. Han ger sitt liv på ett kors. Och där i finns varje människas förlåtelse. Och att varje människa behöver komma fram till honom och säga förlåt mig för min synd. Då säger han, jag förlåter dig. Och då blir jag född på nytt. Jag blir ett Guds barn och evigheten väntar. Jag får del av Guds ande i mig som hjälper mig att vandra tillsammans med honom. Som liknar honom mer och mer. Det är en kärna, det är ett centrum som är den kristna tron. Sen finns det en ganska bred kant runt om hur det här ser ut. Och där betonar vi lite olika saker, har lite olika övertygelser. Och det är helt okej. Men centrum är någonting. Det här mötte Bibelns författare i den här. Redan första århundradet så ser vi en, kan vi säga, en variation, olika varianter. Och då finns det texter som de här. Paulus skriver till Timoteus. Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och okunnig. Eller se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot en lära som ni har fått undervisning i. Timoteusbrevet. Håll fast vid det du lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Romarbrevet 1. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och så här hade jag kunnat fortsätta en stund. Petrus skriver att det är genom hans löften som vi får del av gudomlig natur. Det är inte genom någon annans löften som vi får del av gudomlig natur. Det är genom evangeliet om Jesus. Där är kraften till frälsning. Det är Jesu sunda lära. Det är vad som gäller. Petrus skriver också så här att det var inga utstuderade myter vi följde. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Johannes skriver i ett av sina brev. Det vi såg på, det vi hörde, med det vi med våra händer tog på, det är det vi förkunnar. tron på Jesus, den är någonting. Den är inte upp till mig att forma, liksom, det där tar jag det där och så plockar jag härifrån och det där tar jag bort. Nej, utan det står om en tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Redan där så behövde man avgränsa. Det här är Kristi ord. Det här är inte det. Här är skrifterna, inte det här. Sen den här tron, den ska givetvis utforskas, bearbetas. Man får ställa frågor, man får undra och vi letar oss fram. Vad menas med det här? Vad betyder det här? Absolut. Det är inte bara att ta emot någonting och säga, okej, jag fattar ingenting men jag tar det ändå. Nej, utan den får bearbetas. Jag får ställa mina frågor. Men kristen tro är inte vad som helst, utan den är någonting. Och Judas, han skriver om, han kallar det för villolärare som nästlat sig in. Vi kan ta nästa text där, Fredrik. Vers 4. Hosea har nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd. De är gudlösa, förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus. Människor som förvränger tron. Det här läser vi om redan i Bibelns inledning. Första Mosebok. Så finns det en Adam och en Eva och en trädgård. Och ett träd med en frukt och så finns det en orm. Och så kommer ormen och så säger han så här. Inte skulle då Gud ha sagt. Jo, men visst sa Gud så där. Nej, inte var det riktigt så han sa, va? Och så tar han Guds ord och så vrider han lite på det. Det är inte så att han säger emot helt. Nej, det där gäller inte, så här är det. Utan han tar det Gud har sagt och så förvränger han det lite grann. Och Eva faller i fällan och Adam också. När Jesus långt senare, vi läser i början på evangelierna, Lukas 3. Jesus förs ut i öknen och frestas av djävulen där. Samma orm som i början, fast i en annan skepnad. Då tar han bibelord. Och så förvränger han dem lite grann. Gud har ju sagt så här, eller hur? Och så vrider han dem lite grann. Att förvränga det som är sant till att vara nästan på samma sätt, men ändå inte. Och här talar Judas om två områden, om vi börjar bakifrån. De förnekar vår enda härskare och Herre. Alltså vad är det de gör? De förnekar alltså Jesu herravälde. Ja, det låter konstigt. Vad innebär det? Jo, det är alltså vems vilja är det som gäller? Är det ske hans vilja eller ske min vilja? Är det tillkomme ditt rike eller tillkomme mitt rike? Vems vilja är högst och störst och ligger först? Det är ju att förneka Gud som Herre. Och det leder ju bland annat till försvar för omoral som han skriver här. Det är ingen som ska berätta för mig hur jag ska leva mitt liv. Eller? Är det det? Tänker man så här. När du är barn så har du någon som berättar för dig. De kallas föräldrar. Som berättar för dig hur du ska leva ditt liv. När du kommer till en skola så finns det vissa regler. Om du inte följer det så säger de, hallå, nu får du gå till rektorn, så där får man inte göra. När du börjar på ett jobb så finns det oftast någon slags, liksom, man kan inte bete sig hur som helst. Vi har ett samhälle med lagar som säger, Jörgen, du kan inte göra vad som helst. Så att, ja, det finns ju egentligen hela mitt liv. Andra människor som lite grann säger åt mig hur jag ska leva mitt liv. Till viss del. Sen är jag ju fri att göra vad jag vill med det. Sen får jag ta konsekvenserna kanske av det också. Men det är ju samma här. Ingen ska berätta för mig hur jag ska leva mitt liv. Jo, min vän. om du säger ja till Jesus, då säger han så här: Jörgen, jag har en vilja för dig. Det är en god vilja. För att ditt liv ska bli så bra som möjligt. För jag skapade dig för ett syfte. Jag vet vad du är tänkt för. Jag vet hur ditt liv kommer bli så maxat som möjligt. Följ mina vägar så blir det välsignat. Det blir inte alltid enkelt. Men vägen går rätt och det blir välsignat. Och här säger Judas, här så de förvränger Guds ord. Och med sina liv, sina handlingar, förnekar de Gud som Herre. För de säger, ske min vilja. Han ska skita i vad jag gör med mitt liv. Jag bestämmer själv. Ske min vilja, tillkommer mitt rike. De gjorde tron. Inte bara till sin egen, utan de gjorde sin egen tro. Kära konfirmander. Och alla ni andra som fortfarande lyssnar. Och Jörgen, lyssna på dig själv. Det är jätteviktigt att göra tron till sin egen. Att fatta sitt eget beslut. Inte bara vara socialiserad in i någonting. Att ja, men det är fina värderingar, det är en god gemenskap, det är lite trevligt. Nej. Bestäm dig för att jag vill följa Jesus. En av lärjungarna, Petrus, han får ibland lite kritik. Han var lite hetlevrad, han var ganska på, han hördes, syntes. Och när Jesus talar om att det här kommer gå åt skogen, de kommer ta mig. Och alla ni ska förneka mig. Petrus bara, aldrig i livet, inte jag. Om alla de andra förnekar dig, jag är beredd att ge mitt liv för dig. Och Jesus säger att Petrus, vet du, det kommer inte gå så bra. Och det gick inte så bra. Han förnekade Jesus 3 gånger. Men jag gillar någonting av den där attityden. Även om alla andra säger nej, så säger jag ja. Om mina vänner börjar prata så här, vet du, vi går och spelar golf på söndag morgon istället. Ska du med? Ja, men kyrkan då? Vet du, strunt i det. Det kommer en annan söndag. Och så kommer nästa söndag. Du, vi tänkte åka ut med båten. Ja, men gudstjänsten då? Vet du, det kommer en annan söndag. Och nästa söndag, du, vi tänkte åka till sommarstugan. Ja, men gudstjänsten då? Vet du, det kommer en annan söndag. Och sen vips så har det gått en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Eller ett kompisgäng. Det är inte lika roligt i kyrkan längre. Vi drar. Okej då. Så hänger man på. Eller så gör man en Petrus. Och säger man, om alla andra drar. Jesus, jag följer dig. Alltid, alla dagar. Sen kommer vi misslyckas ibland. Som Petrus gjorde. Men det finns någonting av attityden. Och det här som våra vänner har gjort i dopet. Vad är det? Det är att man säger, jag bestämmer mig. Jag tror, jag väljer. Varför måste man göra det därför? Varför Jesus har sagt det? Men jag tycker att jag inte behöver för att... men Jesus har sagt det. Gör tron till din egen, min vän. Men gör inte din egen tro. Håll fast vid det Jesus har sagt. Håll fast vid orden om honom. Tro inte bara på ditt eget sätt. Vi ska fira nattvard nu bara en liten stund. Och även nattvarden, vet du, det är inte bara en ritual för eftertanke. Ja, det är lite fint. Ja, det är lite fint. Och det är en ritual på ett sätt för eftertanke. Men vet du, när vi läser om nattvarden, i instiftelseorden som jag ska läsa om bara en liten stund här, så står det så här: varje gång ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Vad innebär det? att när jag tar del av nattvarden så bekräftar jag, ja, Jesus dog för människan på ett kors. Hans kropp bröts ner. Varför? För människans synd, för min synd. Jag behöver förlåtelse. Dessutom sen så också bekänner ni det till dess han kommer. Han kommer tillbaka en dag, säger Bibeln. Det är ju jättemärkligt. Hur kommer det ske? Jag vet inte. När kommer det ske? Jag vet inte. Men han kommer tillbaka. Och det säger någonting. Det säger att han är herre över tiden. Över allting som är. Det är vad nattvarden bekänner. Den säger någonting också. Jag hoppas, min vän, att du har gjort tron till din egen. Att den sitter här inne. Och har du inte gjort det, kan du fatta ett sånt beslut idag och säga: Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Jag kan inte allt, jag förstår inte allt. Men det är någonting här inne som säger att jag måste följa dig. Och att överlåta dig till den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Du kanske finns här som behöver överge en hemsnickrad variant. Där du och jag har plockat lite här och lite där. Utan någon som säger: Jesus, jag vill följa dig. Jag vill följa dina ord. Vem du är och vad skriften säger om dig. Ska vi resa oss över hela lokalen och be tillsammans? Sätter du dem ner sen när ni börjar sjunga? Herre, vi tackar dig för ditt ord som står där, som finns där genom tiderna. Som ditt folk, som dina barn har läst och trott och överlåtit sig till. Här ibland läser vi texter som utmanar oss lite mer. Tackar dig, Gud, för de här orden som Judas, inspirerad av dig helige ande, formulerar. Om den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Jesus, det du gjorde på korset, det kommer inte förändras. Betydelsen av vad du gjorde på korset har inte förändrats. Din undervisning, dina ord om Guds riket har inte förändrats. Din kallelse till varje människa när du säger: kom och följ mig, gå i mina fotspår, lägg ner ditt eget liv och följ mig, de orden har inte förändrats. Här är inte heller löftet om att du går med oss, att din heliga ande bor i oss och hjälper oss varje dag i våra liv. Det har inte heller förändrats. Din godhet, din frid, din kraft, den har inte förändrats. Herre, jag vill be för oss som är samlade i den här lokalen idag. Du känner våra liv utan och innan, våra tankar, våra hjärtan. Du känner vår tro, våra tvivel, allt däremellan. Herre, jag vill be för den som just nu brottas med att göra tron till sin egen. Den ligger lite grann där och skvalpar, och man finns med på ett sätt där och bejakar men ändå inte. Herre, jag ber att det exempel vi har sett idag på människor som står i dopgraven och säger: jag vill följa Jesus. Herre, låt det få tala högt in i de människornas liv. Om att ta ett steg, att fatta ett beslut och säga att: Jesus, jag vill tro på dig från och med idag och framåt. Kom in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Jag vill vara ditt barn. Och så ber jag dig här att du ska hjälpa oss var och en att på ett sätt ta emot den tro som har förmedlats. Som vi läser om i ditt ord. att inte snickra ihop vårt eget evangelium. Att inte bygga ihop våra egna löften, utan lita på de ord som du har sagt. Att lita på de ord som är sagda om dig. Beskrivningen av vem du är och vad du gjorde och vad det betyder. Herre, förlåt oss de gånger som vi bygger vårt eget. Hjälp oss att släppa det och vända oss till dig, Kristus, och dina ord, dina löften och ditt liv. Tack att du tar emot varje hjärtas bön, varje människa som vänder sig till dig. Tack att du aldrig visar bort ett öppet hjärta. Aldrig. Tack att du hör vår bön idag, vi ber.